Välkommen till framtidspodden Kjellander och Björk med mig, Andreas Kjellander, och min samtalskompis Mats Björk. Idag pratar vi med Sofie Zettergren på Storytel, som på kort tid blivit en av världens största streamingtjänster för ljudböcker och e-böcker. Vi pratar om Storytels resa och de ambitiösa planerna framåt. Och vi gör det ur ett perspektiv som vi inte så ofta möter, nämligen genom en CFO's. Sofie är Chief Financial Officer för Storytel och vi tycker att hon har en alldeles unik story att dela. För Sofie hjälper Storytel navigera tillväxt, risk, transformation och en bransch som på ett sätt funnits där sedan urminnes lägereldar. Jag pratar om branschen av berättelser. Men på ett annat sätt så är det här en helt ny bransch nu som formas på nytt, stöpt i teknologi. Vi pratar med Sofie om rollen som kompass som vi tror är särskilt lämplig för alla verksamheter eftersom inga kartor längre gäller. Vi diskuterar hur ekonomifunktionen för framgångsrika tillväxtbolag kan se ut. Vi pratar strukturer för expansion, korsfunktionellt arbete, investerar kommunikation, return on talent och givetvis framtiden som med berättelsernas kraft kanske kan bli mer empatisk och kreativ. Det var väldigt kul att prata med Sofie och vi hoppas att du kommer gilla det här samtalet lika mycket som vi gjorde. Vi vill också säga att det här samtalet är möjligt genom vårt samarbete med Adyen. Adyen är betalbolaget bakom några av 20-talets ledande företag som Spotify, H&M och Elgiganten. Med Adyen behöver du bara en enda plattform för att ta betalt på nätet, i butik, i app eller ja, i vilken kanal som helst och på vilken marknad som helst. Så att du kan samla insikter, möta kundernas förväntningar och ta kundupplevelsen till en helt ny nivå. Vi är väldigt tacksamma för vårt samarbete och Adyens stöd i våra samtal om framtiden. Vi ger er Storytel och Sofie Zettergren. Jag skulle vilja säga varmt välkommen till Sofie Zettergren från Storytel.
Tack så hemskt mycket. Väldigt roligt att vara här. Det är poddpremiär för mig, så extra roligt.
Vi är ju lite extra, ska jag säga, exalterade också nu. Kanske får ge varandra lite ryggdunkar här när vi båda är liksom i ljudbranschen. Vi är med podcast och ni med någonting som vi ska prata lite mer om. Så det känns extra kul tycker jag.
Ja, exakt. Verkligen.
Jag tänker också att vi är ju inte riktigt i samma magnitud i branschen. Det var bara en kort reflektion, Andreas. Vi vill kanske vara det, vi på podden. Jag tror att ni, Sofie, i Storytel har en lite större operation än vad Andreas och jag har med vår podd. Bara en snabb tanke.
Ja, men det börjar bli ett ganska stort bolag. Jag har varit på bolaget länge, så att när jag började för 8 år sedan så hade vi ungefär 50 000 användare. Och idag har vi ju drygt 1,7 miljoner, så att det har varit en fin resa fram tills nu. Så nu är det 2 miljoners målet som ligger näst i sikte.
Otroligt. En fråga som jag blir direkt nyfiken på är ju, vad lyssnar du på just nu?
Ja, men det är en bra fråga. En fråga som man får ganska ofta. Som alltid är lite så här, okej, nu måste man berätta vad man lyssnar på. Väldigt intimt. Men jag lyssnar liksom på rätt blandad litteratur generellt. Men det blir på sommaren och längre ledigheter mest skönlitteratur. Och under de här perioderna blir det mest faktaböcker. Just nu lyssnar jag faktiskt på en bok som heter 24 timmars koden, som är skriven av en forskare som heter Sachin Panda, som handlar om egentligen så här hur man ska följa sina inneboende rytmer, dygnsrytmer. När ska man äta, när ska man sova, när ska man träna? Det kan ju låta väldigt basic och har ju varit mycket, jag vet inte hur intresserade ni är av hälsa och välmående och så, men det har varit mycket kring de här periodisk fasta, liksom hur vi använder vår hjärna med den moderna människan, och vi är inte riktigt skapta kanske för den världen vi lever i idag. Så det är mycket det som den boken handlar om, och han är som sagt världsledande inom den typen av forskningen och hur man kan undvika kroniska sjukdomar, cancer, depression och sådär bara genom att anpassa sättet man lever på. Och jag tycker det är ganska bra ibland att lyssna på den typen av böcker, för det får en att så här, landa lite i stressen, vardagsstressen, och tänka att okej, det är så här jag ska leva, och tänka lite på det och bara få en reminder. Och sen så kan man gå tillbaka till vardagsstressen med barn och hämtning och jobb och allt vad det är.
Vi ska plocka upp lite av det du precis sa, Sofie, senare. Vad Storytel har för roll att spela i människors liv, och jag tycker du beskrev precis en sån nu. Men kan inte du för lyssnarna berätta lite grann om vad är Storytel? Inflygningen liksom, om man nu har missat den här kometen på himlen som ni är. Vad är Storytel?
Ja, men Storytel, i grund och botten så är vi ju en app för primärt ljudböcker, men också berättelser i stort. Så vi har ju mycket e-böcker, vi har en del poddar också, men vi är ingen poddplattform. Så där vårt mål eller vår vision är ju att sprida berättandet genom att ha en bra distributionsplattform, genom att skapa eget innehåll och licensiera innehåll från andra förlag. Så det var väl 2013 tror jag som vi började på riktigt också spela in egna böcker. Då var vi primärt en svensk tjänst och såg ett hål på marknaden, att förlagen spelade inte in tillräckligt mycket innehåll helt enkelt. Och vi såg att våran kundbas växer och våra kunder vill ha en viss typ av innehåll, och det finns liksom ett hål att fylla här. Så då började vi producera egna böcker, och sen började vi också köpa större förlag några år senare. Så vi äger bland annat Norstedts förlagsgrupp och lite andra förlag i Norden. Så både en distributör av berättelser, men också en skapare av berättelser.
Och för dig på jobbet här då, du är ju CFO för Storytel. Vad skulle du säga ligger i den här rollen för dig?
Nej, men i min roll, jag är ju CFO, och det har ju varit hela tiden, men sen har jag ett ansvar som liksom Head of Business Administration, som vi kallar på Storytel. Låter kanske inte superroligt, men jag har ju ganska brett ansvarsområde med alla liksom funktioner som inte rör hur vi får in kunder till tjänsten och det innehållet vi skapar eller den plattformen vi skapar, men liksom allting annat egentligen. Så allt från redovisning och analys till liksom investerarrelationer, men också alla legala bitar, intern kontroll, till viss del intern IT. Vi har också hela people-teamet, alltså klassiska HR, och även M&A-lådan. Så det är ett ganska liksom brett ansvarsområde, och jag ser väl min roll som någon form av så här temperaturmätare eller navigator, om man kan kalla det för, liksom inifrån ut. Både fånga upp liksom hur de besluten vi fattar, eller de vägval vi gör, hur påverkar det finanserna, och försöka titta på det utifrån ett längre perspektiv hela tiden. Att så här, hur kommer det här se ut om 3 till 5 år, och kommer det här vara värdeskapande? Och förmedla den bilden då till investerare. Vi är ju ett noterat bolag, så vi behöver förhålla oss till det.
Jätteintressant. Jag hoppar direkt ner i management-hinken här. Jag blev så himla nyfiken. För mig låter det ju som lite operations, head of operations roll också. Har ni en sån som du springer bredvid? Är ni, vilka gränser ni tar bredvid dig nu då?
Precis. Nej, men vi har ingen klassisk operations idag. Vi hade det när vi var lite mindre. Vi har liksom gått från att vara, när jag började, en ganska liten ledningsgrupp till att bli en väldigt stor ledningsgrupp där liksom alla som rapporterade till vd egentligen ingick. Jag tror vi var uppe i 10 personer ett tag, och sen så för några år sedan så gick vi till att bli en mycket mindre och tajtare ledningsgrupp igen. Och det var då liksom operations-delarna kom in under mig. Sen kan man ju tänka, alltså det är en dynamisk värld vi lever i, så att man behöver kunna vara flexibel, så det är inte säkert att det alltid kommer se ut så. Men jag tycker det är väldigt roligt, och jag tror att det ligger ganska naturligt liksom, inom en CFOs ansvar och vart mitt intresse ligger någonstans, att kunna ha liksom ett bredare perspektiv.
En till reaktion på det du säger, Sofie, är ju, jag fångar upp ett ord här, det är liksom att dynamisk, jag fångar ett till också, det är ju föränderlig. Om man läser i managementlitteratur från 95, då var inte de orden riktigt med. De var inte en stor, det var liksom ingen, det var inte stora förändringstryck på en ledning på det där sättet som vi kanske känner idag. Förändringstryck känner allihop, tänker jag då, inte bara ledningsgrupper. Men så det som jag tar in här då, det är att när jag varit flera olika saker över tid, när jag varit alltså så kallat responsive to change, om vi ska ta en term. Och den andra grejen som jag också tänker, det är ju det är korsfunktionalitet som är ett genomgående tema nästan alla våra samtal, Andreas. Mm. Det jag liksom hör hur ni då har anpassat er för att ni ska kunna få in så mycket, ganska mycket olika strömningar i ett litet team, är tanken.
Mm. Ja, det jag tycker bara så kul är att vi använder olika begrepp där, så här, head of operations. Jag skulle säga så här, ja, men du är ju, skulle jag beskriva då, en form av liksom organisationens medvetande. Det tycker jag är så superspännande också, så här, vad som går in i CFO-rollen. För jag tycker också att den senare tid, inklusive från vår sida, också har fått alldeles för lite uppmärksamhet i den här otroligt spännande utvecklingen inom tech och inom hållbarhet. Och det är bara tecken i tiden nu liksom. Magdalena Andersson går från finans till att bli liksom någon form av huvud för Sverige. Så att det är ju verkligen ett tecken i tiden jag tycker man ska ta med sig. För att koppla an till det du beskriver, Mats, där spännande kring det här liksom korsfunktionella och de här rollerna som liksom flyter ihop. Var liksom ser du att ditt arbete börjar, och var börjar liksom en CMOs eller en CTOs eller en CEOs arbete? Hur flyter de här rollerna samman, ser du på Storytel?
Ja, nej, men alltså cross-functional och liksom att man inte vill jobba i silos, lite det ni var inne på. Så det är ju någonting vi pratar väldigt mycket om i ledningsgruppen. Jag tror att vi har också utmaningar med det. Det är inte helt enkelt, särskilt tror jag i en växande organisation där vi har ju gått från att vara ett ganska litet bolag för inte så många år sedan till att vara ett ganska stort bolag. Och man brukar väl säga någonstans att 50 personer är ganska lätt att navigera och hantera, för då sitter man i samma rum och man kan bara vända axeln om och fatta beslut snabbt och så vidare. Men är man över 50 så börjar det bli ganska komplext, och det är komplexare liksom beslutsprocesser, strukturer, man måste ha konsensus, intern kommunikation blir allt viktigare och sådär. Och jag tror för oss i ledningsgruppen, så jag tycker vi har kommit väldigt långt i liksom hur vi arbetar, och framförallt skulle jag väl säga att det är liksom produkt och marketing kanske som behöver samexistera, och där kanske inte CFO:n är lika viktig. Men jag tror att liksom vi har en produkt som är våran core business, vi har en kund som vi vill få in, och kunden ska konsumera det här innehållet då som vi skapar. Så de tre rollerna, de måste på något sätt samexistera för att det ska bli bra. Man måste veta vad kunden vill ha, man måste veta hur man ger det till kunden, man måste veta hur man får in den kunden. Och jag tror väl CFO:s roll är ju att stötta i alla de processerna och liksom säkerställa att vi fatta rätt typ av beslut, inte bara att vi har rätt tillgång till rätt typ av data, utan också att vi analyserar datan på rätt sätt. För att man kan ju, till exempel om vi går in på en ny marknad, så är det ofta så att en country manager ser att ja, men i mitt land, där är det faktiskt männen som är huvudmålgruppen. För att i mitt land, där lyssnar man på sci-fi och den här typen av innehåll, och det stämmer ju kanske om man tittar på den datan, för att det är det som konsumeras. Men då måste man ju ha den större bilden av, vi är ett globalt bolag, vi har gjort det här nu på 25 marknader och vi vet ungefär vad som brukar funka, och man följer olika cykler. Så att där behöver jag komma in och vara ett stöd, eller jag med mitt team, och navigera liksom i all den här datan som vi har tillgänglig. Hur ska vi tolka den datan och hur ska vi använda den för att skapa mest värde och fatta rätt beslut.
Det här är jättespännande, tänker jag. Just det här och bredden, tänker jag. För att jag menar, man som CFO, både att man liksom, du leder de här, ska vi säga då, traditionella finansaktiviteterna, men du driver ju också, tänker jag då, transformationen och strategierna och beslutsfattandet och hela liksom hela kittet. Om man skulle peka på någon del i det här som alltså, vad du ser där, liksom den resa där Storytel är idag, var ser du att du liksom, ja men här verkligen tillför jag som allra mest värde? Kan man peka på något sånt område?
Område, jag skulle kanske snarare vända det till att gå tillbaka till att vara just den här navigatorn eller kompassen utan att liksom lägga för mycket, ja, jag vet inte. Men jag skulle säga liksom lite som Magdalena Andersson då, ja, kanske finansministern och numera statsministern, att vi har ju, som, kollar man i ledningsgrupp generellt, eller kollar man i vår ledningsgrupp i alla fall, så är det ju liksom väldigt starka, duktiga individer med som väldigt mycket kommersiellt driv och framåt, och det ska gå snabbt. Och jag försöker väl vara den liksom motpolen lite, att så här, inte bromsa och stoppa, för det är absolut inte det jag vill, utan jag vill ju vara med och driva affären framåt. Men att kunna liksom, kunna stoppa där det behövs, eller kunna reflektera, gå tillbaka, titta på siffrorna, analysen, så att vi inte fattar förhastade beslut egentligen. Där tror jag att jag kan bidra väldigt mycket, eller att en CFO kan bidra väldigt mycket.
Mm. Ja, men jätteintressant. Det kommer fram både skills och personlighetstyp då, pågår i mitt huvud nu när jag tänker kring vad du har för roll. Jag ser också en annan sån där modell. Och det är egentligen en modell som heter dubbeldiamanten, som är en design thinking modell där man, den ser ut som två diamanter som ligger bredvid varandra, om man inte är bekant med det här. Det är svårt att visa powerpoints på en podd, så att jag får liksom beskriva den här bilden. Och där startar det med att man tar ut scope. Där ska man ju då vara yvig och stark och driven, och idéer om sci-fi på en viss marknad och sådana saker. Vi skulle kunna göra det här med produkten, och det skulle vara magiskt om man hade en sån här feature och sådär. Sen kommer den här trygga skåpningen då man driver mot beslut. Då slutar man att utforska. Då går man in i definition och i liksom beslutsfattande och analys och liknande. Och den har då två sådana diamanter som ligger bredvid varandra, från liksom idé till färdigt resultat. Så ska man kunna beskriva dubbeldiamanten. Och då ser ju jag att det är några personlighetstyper och skills som behövs i varje fas i de här två diamanterna. Mm. Och jag ser då att den här skopande, den här som då driver ihop det till ett väl underbyggda beslut, att det följer den riktningen som vi ska ha liksom vid tillfällena. Ser du den här modellen framför dig?
Ja, jag ser de här diamanterna ligga där bredvid varandra. Nej, men det var nog en bra beskrivning. Jag tror att man kanske ibland har en felaktig bild av en CFO, att det ska vara den här som lite bakåtsträvande personen som bromsar, men jag vill ju kanske utmana den lite och en mycket mer nära affären, och liksom, det finns ju inget roligare än att sitta och prata liksom strategier med kommersiella avdelningen och liksom se hur man framåt kan skapa ett erbjudande till kund som inte bara är attraktivt för kunden, utan som också innebär att vi kan få en liksom hållbar, lönsam modell där vi kan betala ännu mer i royalty till våra upphovsrättsinnehavare och liksom skapa det ekosystemet.
Ja, men, jättebra. Det är typ vår intuition också. Därför vi blev jätteglada när du ville vara med och prata om de här sakerna. För att vi ser att liksom en progressiv ledningsgrupp behöver liksom framdrift, men också liksom stabilitet eller tålighet på något sätt då. Det leder mig också till att fråga liksom den här gamla standardfrågan kring CFO. Hur gör man en bra ekonomifunktion, om vi tänker att det är där man kommer ifrån då, liksom som vår klassiska definition av. Hur gör man en sån 2021?
Ja, nej men jag har ju faktiskt bara varit på en ekonomifunktion. Jag har ju varit liksom yrkesverksam i 12 år ungefär sedan jag gick ut från universitetet, och var liksom ett antal år på EY och jobbade med revision, och det är ju en väldigt bra skola tror jag för alla framtida CFO-år. Sen kom ju jag in lite snabbt kanske på CFO-spåret, eller snabbare än vad jag hade tänkt från början. Lite så av en slump, och sen så har jag tyckt att det har varit jättespännande att vara på Storytel, så det är därför jag också har varit här i 8 år nu. Så jag har ju, när jag kom in på Storytel så fanns det ju ingen ekonomifunktion. Jonas, vår vd, var den som liksom hanterade ekonomin, och det fanns lite plastlådor på kontoret liksom på Birger Jarlsgatan, och Ja, han var ju jätteduktig på det. Han är ju super ekonomisk liksom. Jag tror inte jag känner någon som är så snabb på huvudräkning som vår vd. Men administration och den biten kanske inte var det han skulle lägga sin tid på. Så att det var väl rätt timing att jag kom in där. Men sen har ju jag fått bygga upp, och egentligen har jag ju gjort det mesta av det som görs idag på Storytel, på ekonomifunktionen. Och det tror jag är väldigt positivt, för då har man en bra bild av både det man faktiskt gör och sitter med redovisning och analys och Excel-filer till att liksom då idag jobba mycket mer strategiskt. Så hur bygger man en ekonomifunktion? Jag tror att liksom det som har varit bra från min sida har väl varit att jag inte har tagit över någonting, utan att jag har fått skapa det själv. Och då kan man börja från början med att bygga bra processer. Sen tror jag att liksom vi har absolut inte fullfjädrade processer och allt inte automatiserat och liksom följer den senaste tekniken, utan jag tror att man får hitta en bra balans där mellan snabbhet och bygga saker automatiserat och så från början. Det är svårt att undvika, tror jag, en del manuella processer eller andra liksom shortcuts man ibland behöver ta när man är på ett tillväxtbolag. Men att hitta en bra balans där och att försöka att hela tiden tänka skalbara lösningar.
Där tycker jag, du säger liksom tillväxtbolag, det får man ju också insikten av att ni har ju faktiskt varit en mängd olika typer av verksamheter, eller en verksamhet i flera olika typer av faser, från liksom någon form av startup här från början till att bli någon form av scale-up till kanske, mina ord nu, någon form av liksom moget techbolag. Och jag kan tänka mig att din roll, dels vore det jättespännande att höra hur din upplevelse har varit under den här resan, men också kanske hur rollen har utvecklats under de här faserna.
Moget techbolag känner jag inte mig bekväm med att kalla oss för. Men däremot mot scale-up, där kan jag leva med. Vi är absolut ingen startup längre, utan vi är 700 anställda idag, så ett ganska stort bolag. Men vi är ju absolut ett tillväxtbolag, och det är det som är vårt huvudfokus, att växa våra intäkter. Och jag tror att liksom de som vi anställer, om man ska försöka att beskriva folk med ett ord, så liksom det vi vill är ju att folk ska ha ett growth mindset eller tillväxt mindset. Att gillar man att göra samma saker varje dag och inte gilla förändring och sådär, då tror jag inte Storytel är rätt bolag att vara på. Men det kan ju vara en jobbig resa att göra, att gå från som jag sa, det där liksom lilla bolaget med snabba beslutsprocesser till att bli en ganska komplex materia, och vi är väl mitt i det, skulle jag säga. För sen när man kommer ut på andra sidan och är det där mogna techbolaget, då har man kanske processer för allt och det är policies och så vidare. Och vi har ju också det till väldigt stor grad, skulle jag säga. Vi är ju ett noterat bolag, så vi måste ju följa de regelverken som Nasdaq har, och vi har ju en hög grad av compliance och så vidare. Men vi är fortfarande ett entreprenörsdrivet bolag där saker går fort och man behöver vara flexibel och kunna anpassa sig. Och jag tror att min roll har ju gått, och lite det jag var inne på, jag har ju gått från att göra det mesta. Och jag tror att det som har gjort att det har varit möjligt för mig att vara kvar så pass länge är ju att man har bytt roll i princip varje år, och att man har anställt bra personer i sitt team. Man ska anställa personer som är bättre än en själv, har jag lärt mig. Och det tror jag att jag är ganska bra på, för jag har ett väldigt bra team under mig. Och att kunna delegera och att våga släppa saker tror jag har varit nyckeln för mig i alla fall.
Bara en snabb reflektion, tycker jag otroligt intressant, just den här, ska vi säga, som jag tar in, angelägenheten till liksom utveckling och nästan en form av liksom we're just getting started. Jag såg ett grymt, plockade upp det citatet, Forbes intervjuade Daniel Ek här i veckan. Han ger liksom inte så många intervjuer, men han sa everyone underestimates audio, it should be a multi-hundred-billion-dollar industry. Så jag tar in dig i din beskrivning här också. Men vadå moget? Tacka för rättelsen där. Jag tycker det är jättespännande hur du beskriver en angelägenhet till utveckling.
Ja, nej men och vi, bara för att knyta an till det, att vi befinner oss här i Norden och det är ju faktiskt den liksom region som är mest utvecklad när det gäller ljudböcker. Och tittar man runt om i världen så USA ligger ju näst på tur så att säga. De är ju också väldigt stora och tittar man i absoluta tal så är ju USA mycket större än Norden. Men om man tittar på penetration och liksom andel av befolkningen som konsumerar ljudböcker så har ju Norden kommit väldigt långt. Men det har vi ju inte i andra delar av världen, så att potentialen är ju enorm som Daniel Ek säger.
Och det är någonting intressant som puttrar i nordiska grytan, tycker vi, när det kommer till ljud. När vi nu lyfter fram Spotify, men även er. Det här behöver man inte ha svar på, men det kan ju vara kul att reflektera över. Vad är det som gör att vi liksom får ihop den här businessen så bra? Varför är vi bra?
Nu kommer de här ryggdunkarna, Mats. Liksom,
varför uppstår det här liksom? Filosofisk.
Nej, men vi är väl bra på ganska mycket här i Norden. Jag vet inte om det är det kalla vädret eller vad det är, liksom, att det är mörkt stora delar av året som gör att vi jobbar hårt och så vidare. Så vi är ju inte bara bra på liksom industri och de bitarna, utan vi är bra på musik, liksom, på att exportera musik, och vi är väldigt, väldigt high tech, liksom, och bra techbolag som kommer ut från Sverige. Och vi har väl också ett intresse kanske. Jag tänker bara också aktiemarknaden skiljer ju sig väldigt mycket i Norden från andra marknader. Vi har ju, alltså Avanza och Nordnet går väl som tåget här liksom under covid med jag vet inte hur många nya användare. Och att vi har ett pensionssystem som bygger på att man investerar i fonder och aktier. Och väldigt aktiv liksom aktiemarknad, och det är ju unikt mot hur andra delar av världen ser ut. Men ja, jag har inte svarat på frågan varför det är så.
Och det är okej, Sofie. Och ja, men en annan reflektion jag får när du pratar, det är att den insikten som du precis delade nu om att vi då har en hög mognad kring finansiella instrument, mitt ord på det då, är ju också någonting väldigt spännande. Och jag tror inte vi hade diskuterat det om vi inte hade bjudit in en CFO till podden. Men för den blir väldigt intressant. För det, generellt då, så tar jag in då hög mognad avseende världens komplexitet. Det är det som finns i allting som vi berättar om. Vi ska försöka lägga det i en och samma hink. Och därför blir det också gynnsamt att använda Norden som testmarknaden för framtidens affärer, tänker jag. Och det är väl den när vi mår bra här hemma först med våra affär, då kan vi ju komma till det där scale-up-läget som jag känner att du berättar om då. 25 marknader definierar dig själva som scale-up, och alla automationer är inte på plats än, men det kanske sker någon gång i framtiden och lite sådana saker. Så på tal om marknad då, när du sitter och ger dina kollegor stöd och ditt team ger dina kollegor stöd i ledningsgrupp och andra forum, liksom, vad ser du liksom att man ska ha för struktur för att ta sig an expansion och nya marknader? Finns det några liksom hörnstenar i din playbook för hur ni ska scala?
Alltså, vi befinner väl oss lite i ett skifte på ett sätt, kan man säga, hos Storytel, och det är väl också det som beskriver lite det jag var inne på med flexibilitet och dynamiskt och så vidare, att man måste också kunna pröva nya saker. Och vi har ju tidigare beskrivit oss som ett global företag, eller liksom en global strategi där vi är ett globalt bolag med globala funktioner liksom som content, tech, marketing och så vidare. Men vi tror väldigt mycket på den lokala strategin också. Och varför vi har gjort det är för att ljudboken är väldigt lokal. Det vi kan se på våra marknader är att över 90% genomgående på alla våra marknader, alltså över 90% av det som konsumeras är det lokala språket och också de lokala författarna. Och därför tror vi att det är väldigt viktigt att ha lokala personer också på plats i de här länderna. Att signa upp rätt typ av förlag och rätt typ av författare, göra rätt typer av kampanjer mot kunder och så vidare. Och vi gjorde väl lite det misstaget i början, att vi körde mycket från Stockholmskontoret och hade lite utmaningar med det. Så det var väl det som drev den strategin. Men sen tror jag vi är ett litet skifte nu där, som sa, vi finns på 25 marknader och vi finns i de flesta regionerna med en hubb i Latinamerika, en hubb i Asien, en hubb i MENA-regionen, Europa såklart. Och nu har vi nyligen köpt ett bolag i USA. Vi har inte tillträtt det bolaget än, så att, vi har ju officiellt inte köpt det än, men vi har signat ett avtal att förvärva det bolaget. Så att, nu finns vi ju på väldigt... väldigt många marknader och väldigt många regioner, och då tror jag också att vi kan expandera på ett annat sätt. Jag tror inte att vi kommer behöva sätta upp 100 nya bolag eller liksom 100 nya kontor, utan vi kommer kunna expandera från de här kontoren som vi har satt upp och på så sätt kunna jobba mycket mer effektivt också med den expansionen. Jag vet inte om det svarade på din fråga.
Jo, men jättebra.
Jag svävade iväg lite där, men
och det är okej, det får man göra verkligen på den här podden. Jag ska reagera på det du säger och så ska jag plocka upp två spår. Det jag tycker du gav förslag på nu, det var ju exakt vad det är för typ av struktur som då klarar av att göra expansionen. Och du bjussade ju också på den insikten som ni har dragit kring hur ni då hade en viss disconnect, mitt ord då, på när ni flög från Stockholm bara. Så drivet av den här siffran 90%, att ni har observerat att 90% av den litteratur som konsumeras på marknaden är lokal. Så, och därmed så blir den strukturella aspekten av det, det blir ju faktiskt att sätta upp såna här hubbar. Det var det jag tog in från din berättelse. Den andra, de två spåren, en är en garanterad dikeskörning, den andra kanske för oss framåt, men det är att vi, Andreas, har ju observerat flytande kultur, kallar vi det. Det vill säga Squid Game konsumeras globalt, trots att det är väldigt lokal, liksom det är ju ett annat språk, alltså det är ju Sydkorea om jag inte är ute på liksom för djup vatten här nu.
Stämmer bra, tror jag.
Och just att den då touchar marknader, att man då klarar av att göra en global berättelse fast den har väldigt lokala företeelser. Så det kan finnas krafter som utmanar den här 90%-siffran. Det var det jag tänkte.
Verkligen. Nej, men, och du är ju verkligen inne på någonting. Och det är väl så att den här 90%-siffran, den kanske är jättedålig. Alltså det kanske inte är alls den vi ska ha. Men det kanske är den vi har utifrån hur marknaderna ser ut nu och hur Storytel opererar som bolag. Och vi satsar ju jättemycket på också spela in eget innehåll. Och där går vi ju mycket mer mot den liksom globala approachen. För vi tror ju också att varför ska inte vi kunna ha vår egen House of Cards eller Squid Game. Men vi är inte riktigt där än. Vi har inte nått den skalan riktigt med det globala varumärket som kanske Netflix har eller Spotify har, utan vi behöver fortfarande investera mer i branding och liksom få upp varumärkeskännedomen. Men jag tror absolut att det är dit vi ska gå.
Vad kan Storytel bli då, tänker jag, om vi liksom tar ut horisonten? För jag vet ju också att en viss Jeff Bezos började ju också med böcker.
Precis. I San Diego tänkte jag säga, men det var inte i Seattle.
Ja,
exakt, det stämmer bra. Nej, men, vad kan Storytel bli om man tittar, jag är ju ändå CFO, så liksom utifrån de finansiella perspektiven, så tittar man på liksom den globala ljudboksmarknaden idag, så omsätter den 40-50 miljarder ungefär, svenska kronor. Vi har ungefär 5% av den marknaden och det är ju inte jättemycket, men det är också för att mer än hälften av den globala marknaden idag är från USA och vi finns ju inte där i dagsläget. Och vi tror ju att den globala ljudboksmarknaden kommer växa med i snitt ungefär 15% årligen de kommande 10 åren, vilket innebär att marknaden kommer vara 200 miljarder svenska kronor då 2030. Och vårt mål är att ha 15% av den marknaden, så öka från 5 till 15. Och då skulle vi ha en omsättning på 30 miljarder mot då ungefär 3 miljarder som vi har idag.
Jag är inte lika bra på huvudräkning, men jag utgår från att den där beräkningen är helt rätt och riktig. Men där också tänker jag också, för det är en annan en spännande aspekt. Jag som kommer också från liksom kommunikationsbranschen, hur man kommunicerar kring det här. För jag, i min värld tänker jag också att det finns ett form av, kanske ett skav, återigen mitt ord, det här efterfrågan på kortsiktiga prestationer och hur man liksom ska argumentera för mer av det här, det långsiktiga värdeskapandet. Du är ju också en form av liksom förvaltare på lång sikt. Hur möter man det här i hur man kommunicerar?
Nej, men verkligen, och det försöker jag alltid gå tillbaka till, att det är den långsiktiga affären som är det viktiga. Ett kvartal är inte så viktigt, och jag och Jonas, vår vd, skakade hand på det när vi kom in på börsen 2015 genom ett omvänt förvärv, så vi kom in liksom lite bakvägen. Och då sa vi att vi ska inte få kvartalsfokus, utan låt oss hålla den här långsiktiga planen. Och jag tror att då är det väldigt bra, även om 10 år framåt är väldigt lång tid och det kan låta väldigt visionärt med de här 30 miljarderna i omsättning, men jag tror att det är väldigt bra att gå tillbaka till det och då hela tiden titta på att när vi expanderar på en ny marknad, liksom hur allokerar vi våra marknadsföringspengar och så vidare. Att det är en sak kanske vad som ger mest värde nästa kvartal i form av konvertering av kunder och så vidare, men som, vad är det som faktiskt kommer flytta nålen framåt för att vi ska nå de här 30 miljarderna i intäkter. Men det är en utmaning såklart alltid att när man är i noterad miljö också, man vill inte ha för volatil aktie heller, utan man vill ha ganska trevlig resa. Och vår uppgift är ju att förmedla den här långsiktiga bilden och få investerare att köpa in på det. Och vi är ju också beroende av kapital från marknaden. Vi har ju en väldigt lönsam del idag i Norden och i våra förlag, men sen har vi ju vårt tillväxtben där vi har röda siffror idag, och det behöver vi finansiera.
Jätteintressant. Nu har jag nog 5 hinkar med frågor ur det du säger, och jag vet inte om någon av dem är bra, men vi testar. Jag testar veva lite, får vi se vart vi landar. Men investerarrelationen, alltså investerarkommunikationen, så i ett traditionellt bolag, då tänker jag att den där horisonten har kanske nåtts någon gång redan. Så det löfte som man har då mot de som investerar i traditionell verksamhet är snarare av bevararkaraktär än någonting annat. Och därmed så blir vikten av att hålla det stabilt och i kommunikationen mot investerarna och mot marknaden, och så att liksom man ska kommunicera stabilitet då i löftet. Och jag tänker i er väldigt fint uttalade riktning framåt när du beskrev CFO:s bild av vad ni ska bli i framtiden, då har man ju också, det är ju också löftet. Och där säger man ju tillväxt, och där säger man ju rejält med tillväxt, och därmed så kanske jag tänker att marknaden eller investerarna har större acceptans för att aktier dansar lite istället för att vara sådär rackarns stabila. Det säger ett löfte om inåt också, tänker jag så här, det är det här tåget att hoppa på nu, det är den här liksom ambitionen som vi har nu framåt. Så det är det jag tar in från det du berättar, och det jag tänker och det jag funderar över, det är varför inte alla gör det. Varför sätter man inte, oavsett vad man är, om man är i ljudberättarhinken eller om man är förädlar cellulosa eller om man gör någonting annat, varför man inte tar ut den där ambitionen i den här, för att det skapar ju så mycket utrymme, tänker jag. Jag vet inte.
Nej, men jag tror vi har en tradition i noterade bolag i Sverige att vi vill inte ge för mycket guidance framåt. Nej. Och det är väl det man får höra också som CFO ofta, att, från revisorer och så vidare. Att, men ska ni verkligen ge de här prognoserna och så? Och vi är ju lite udda fågel där kanske. Vi ger ju också kvartalsprognoser på både våra abonnenter och våra intäkter, vilket är väldigt ovanligt. Men vi jämför oss kanske inte med andra svenska bolag, utan de vi tittar mest på är ju faktiskt Spotify och Netflix, för det är de bolagen vi tycker är mest lika Storytel. Och de är ju noterade i USA, och där är det vanligt att man ger den typen av kvartalsforecast. Så vi har ju gjort det ända sedan 2015, så att jag har väl gett ut en 25 kvartalsprognoser någonting. Och vi är faktiskt ganska bra på att pricka de där prognoserna på kvartalsbasis, så att jag tror vi ligger runt 5% fel liksom i genomsnitt, vilket är ganska lite. Men sen så måste man ju, det ställer ju högre krav på att faktiskt leverera enligt de prognoserna. Och just det här året har vi faktiskt haft det första gången egentligen som vi inte har träffat våra prognoser. Det här helårsprognosen då som vi gav för 2021, och då slår ju det extra hårt också mot aktiekursen. Så att det är väl det är väl först nu som jag har insett att okej, okay, det finns baksidor också med att ge prognoser, men jag tror ändå i grunden att kan man vara så transparent som möjligt och man tror på de målen man lägger fram och det finns liksom bra underbyggd data under de här målen, så tycker jag att det är positivt. Det ger oss också möjlighet att kommunicera med marknaden på ett annat sätt och också oftare. I och med att vi ger de här kvartalsprognosen så kan vi kommunicera med marknaden var sjätte vecka istället för en gång per kvartal.
Jätteintressant. Jag skulle vilja göra en liten poddgir. Jag plockade upp lite här inledningsvis när du nämnde HR. Och det finns något väldigt spännande tycker jag i den här kopplingen, eller ska vi säga länken mellan CFO och talang. Jag tänker i alla fall att värde idag i er typ av verksamhet verkligen skapas av talang och att det handlar om talang och att man där som CFO ska försöka ta reda på liksom var pengarna ska investeras för att man ska driva då värde på lång sikt liksom genom talang. Vad tänker du kring det här? Tänker vi rätt här eller?
Ja, nej men verkligen. Vi är ju ett bolag som är beroende av vår personal och av talang. Och det är nu blir så här redovisningstekniskt, men vi byter till IFRS nästa år och då kommer vi ha en funktionsbaserad resultaträkning och då blir det ju ännu tydligare så här vart man faktiskt investerar pengar, för då blir det ju tydligt att liksom R&D-personal går in under R&D och content går in under cost of sales och så vidare. Och då blir det ju mycket tydligare liksom vart man investerar mest pengar. Och tittar man på till exempel teknikutvecklingen så såg vi för något år sedan att när vi analyserade siffrorna och tittade på hur vi investerade och jämförde det med kanske till exempel ett Spotify, så såg vi att vi underinvesterar ju kraftigt här. Och vi har ju haft kanske mer fokus på expansionen. Nu måste vi faktiskt ha fokus på produkten, för det är ju det som faktiskt kommer få oss att vinna gamet liksom på lång sikt. Så då började vi rekrytera mer inom R&D och liksom, gick mer åt det hållet. Så att man kan absolut se det genom att titta på siffrorna och så här se vart investerar vi för mycket, vart investerar vi för lite och bygga olika analyser utifrån det. Sen kan man ju se det som men när man ska utveckla system så kan man ju titta på så här, ska vi utveckla det själva eller ska vi köpa det? Alltså så här, build and buy strategi. Och det tycker jag man kan titta på även på talang, för att om man återigen går tillbaks till det Daniel Ek sa där då, att liksom, ljudmarknaden generellt sett är kraftigt undervärderad, eller liksom man vet det, man har inte kapitaliserat på den här marknaden än. Det innebär ju också att många aktörer kommer tycka att den här marknaden är väldigt intressant framåt. Och vi har ju en väldigt bra headstart på Storytel och har en väldigt bra position. Men vi behöver ju jobba snabbt för att liksom ta ytterligare marknadsandelar och för att vara den som står där i slutet och är en av de stora globala spelarna. Och då kanske man ibland också behöver köpa talang. Vi är ju ganska aktiva inom förvärv, inom M&A. Och när man tittar på olika typer av förvärv så är ju faktiskt talang ofta en ganska viktig del som vi tittar på. Hur mycket tid skulle det ta för oss att växa organiskt i USA till exempel kontra att köpa ett existerande bolag?
Jätteintressant. Återigen, det känns ju så kul för Andreas och mig att få bjuda in dig Sofie, men också andra som är i ljudbranschen. Katarina Berg, HR-chef på Spotify, har varit med oss och nu parafraserar ju hon i sin tur sin chef då, Daniel, när hon säger att vi identifierar oss ju faktiskt som att vi är i talangbranschen. Vi är ju ett talangföretag, vi kan ju bygga vad som helst med våra talanger. Ja. Så hon är lätt HR-biased skulle jag säga, men hon har ju inte fel. Liksom. Det är det jag, någonstans så, i den där produktstrategin när jag tycker du säger att det är ju produkten som ska bära oss fram här då, det blir ju indirekt att man säger att det är talangen som ska bära oss fram. Så ni är ju någonstans kollegor i talangbranschen också då, på något sätt, utöver ljudbranschen. Ja, och jag tänker så här, jag girar åt ytterligare ett håll nu, Andreas. Jag girar faktiskt framåt, släppa fotfästet lite grann och fundera över vad morgondagens CFO kan vara. Och jag tycker kanske att du redan är morgondagens CFO eftersom du har antagit många versioner av dig själva i er tillväxtresa. Och det är ju en bra attityd, tänker jag, till en sån här liksom viktig funktion. Att man måste bli det man behöver vara för att nå de här målen som vi har satt och den här ambitionen som vi har. Och i det så ingår massor med saker. Men om man ändå då, så här, sätter oss och framtidsspanar med oss, vad kan man tänka sig kan finnas liksom framåt? Och teknologi, blockkedjor, koldioxidvaluta etc. etc. Vad ser du liksom när du har framtidsworkshopen?
Ja, nej, men det är ju jättespännande liksom att tänka kring blockvalutor och så vidare, men det kanske inte är något som jag i mitt everyday work liksom kommer i kontakt med så. Men jag tror att om man ska ta en annan liksom aktuell, kanske inte så IT-relaterad, men en annan aktuell fråga, så är ju det alltid liksom klimatet och ja, men ESG-rapportering och så vidare. Alltså när jag började som CFO där på Storytel 2013 så var det ingen investerare som frågade mig om ESG. Idag så är det jätteviktigt och alla investerare i princip frågar om hur vi arbetar med den här typen av frågor. Och det är ju någonting som ligger väldigt rätt i tiden, något som alla behöver, framförallt kanske E-benet då i ESG som har med environment att göra. Och där tror jag CFO kan ha en väldigt viktig roll i framtiden, att se till att man jobbar strategiskt med den här typen av frågor, att man attraherar rätt typ av talang genom hur man jobbar med den här typen av frågor. Och hur man liksom kan positionera sig som ett bolag som är väldigt bra och i framkant i den här typen av frågor. Och det tror jag liksom, utifrån ett affärsmässigt perspektiv, kommer vara kritiskt både för att attrahera kunder och talanger.
Vi får en snabb och superspetsig kontering här nu direkt, Sofie. Vi tycker att det är CFO som ska vara klimatchef på bolag. Vad tänker du när vi säger så?
Ja, men jag ser väl mig som klimatchef faktiskt på Storytel. Sen har jag några riktigt bra personer i mitt team som jobbar med den typen av frågor. Men det håller jag med om. Sen är det ju så att en CFO, det som kanske kännetecknar en CFO är väl att man är, det låter så himla tråkigt, man är ju så generalist. Ja. Men man ska kunna liksom lite av allt. Man ska veta... Man ska kunna liksom, ha en bra näsa för vart ligger de stora riskerna, vart ligger de stora möjligheterna, vart är världen på väg, och vara den här, som vi var inne på tidigare, kompassen eller liksom termometern eller vad man nu vill kalla det för. Men att liksom snappa upp nya trender och kanske inte alltid göra allting själv, men ofta att det börjar kanske ofta hos en CFO eller en CFOs ansvar, och sen så när det blir tillräckligt stort område så läggs det över på någon annan del av organisationen.
Två snabba, jättebra Sofie, två snabba på den. Den ena reaktionen är att en läkare som är duktig på kardiovaskulära systemet kan precis allt om kroppen, precis allt kan den, för att den då, för det reflekteras i det kardiovaskulära systemet. Det är min personliga tolkning då på vad en CFO ska göra. Den andra grejen är att jag föreställer mig nog att den här morgondagens CFO, att du då, har en skitcool dashboard där det blippar och donar, där du ser direkt i realtid liksom hur styrningen av verksamheten går, och det är liksom coola animationer när det går bra och liknande. Ser det ut så liksom på ditt high-tech-kontor när du jobbar?
Just nu sitter jag hemma och jobbar ganska mycket fortfarande i en pandemi, men vi har olika verktyg för dashboards. Ja, kanske inte så supercoolt som man skulle vilja ha det, men åtminstone det finns tillgången till rätt typ av data, och datan kommer ju faktiskt instant, så det är ju väldigt trevligt att vi har den tekniken att tillgå. Sen lite det jag var inne på tidigare, att det finns ju så sjukt mycket data också, så det gäller ju att titta på rätt typ av data och att att skopa ner datan också som man tittar på rätt saker. Jag tror att man får som ha som ett KPI-träd att det börjar med styrelsen någonstans och liksom behöver ha väldigt high level, vad ska styrelsen titta på, och sen så drillas det ner till ledningsgruppen, och där behöver man kunna följa upp de KPI:er man har kopplat till de mer långsiktiga strategierna, och sen så får det drillas ner i sin tur till respektive funktion som behöver kanske ha koll mer på de operationella KPI:erna.
Motsvarande då, tänka till marknaden. Vad händer liksom med de här rapporteringscyklerna när liksom de här faktiska värdena och prognoserna liksom produceras i realtid för marknaden?
Ja, men exakt. Men det var väl lite det jag var inne på där, att vi kommunicerar faktiskt var sjätte vecka, så vi kommunicerar ju lite oftare än vad många andra bolag gör. Och det är ju just för att vi har ändå tillgång till som antal abonnenter och vad den abonnenterna betalar, för de betalar ju förskott också. Mm. Så vi har ju koll på att pengarna också kommer in. Och det rapporterar ju vi dag 5 efter kvartalet är slut. Så det är inte instant, men det är ändå ganska snabbt.
Den är ju bara, jag måste bara reagera på det. Den tanken hade nog varit absurd för 15 år sedan. 10 år sedan kanske till och med. Och det, om man drar liksom en trajectory på den, så kommer vi ha liksom realtidsrapportering, liksom en ström av finansdata? Är det det landskapet vi bygger i investeringarna kring bolag? Det behöver man inte svara på, men den blir ju intressant. Det går ju åt det hållet, tänker jag.
Ja. Ja. Jo, men vi kommer nog gå åt det hållet, och jag tror att alla, inklusive ekonomiavdelningar, vill nog rapportera så snabbt som det bara går, för att jobba med bokslut är kanske inte det roligaste man gör under en månad, utan det vill man ju riva av, och sen vill man ju fokusera på mer framåtblickande saker. Men jag tror att det kommer nog dröja några år innan vi är där, för att det är fortfarande det man vill undvika i en noterad miljö är ju att göra förändringar, för det skapar oro på marknaden, och även om man har datan tillgänglig snabbt så vill man göra sina avstämningar och man vill göra sina kontroller och sådär, så att vi är nog inte riktigt där än. Men med vissa delar, så som vi rapporterar till exempel, att vi väljer ut då vissa delar som vi känner väldigt hög komfort i, att de här vet vi är rätt. Det här kan vi rapportera snabbare.
Kul, roligt. Sofie, det här samtalet tänkte vi ska börja runda av, men vi har 2 stycken avslutningsfrågor som vi ställer till alla våra gäster. Och den första av dem, den lyder så här: när vi om 100 år blickar tillbaka på det här 20-talet, hur kommer Wikipedia att minnas det?
Ja, jag tror att så här, för att jag inte ska göra det för filosofiskt för mig själv, så får jag utgå från liksom det jag kan och det jag känner till. Och då tror jag väl att det skulle kunna benämnas som någon form av ljudrevolution eller kanske ljudåtergång liknande. För att, jag menar, boktryckarkonsten kom ju inte förrän slutet på 1400-talet, så det är ju ganska nytt fenomen. Och innan dess så satt man ju vid lägereldarna och lyssnade på berättelser. Så vi går väl på ett sätt lite tillbaka till det vi hade för många, många år sedan. Och att konsumera inte bara böcker, men liksom ännu mer typ av texter skulle jag kunna tänka mig. Mer nyheter, poddar såklart. Liksom. Att det blir mer och mer att man väljer att konsumera via sina öron istället för sina ögon. Och lite det, för att koppla an till den där boken jag har lyssnat på nu, så med liksom den moderna människan, så vi utsätts ju dagligen för väldigt mycket liksom via digitala medier med Facebook och Instagram, och det är tv och så vidare, reklam. Och jag tror att liksom genom att lyssna på en bok eller liksom att faktiskt använda sina öron, så skapar du dina egna bilder. Och vi på Storytel tror ju verkligen att det uppmanar till kreativitet, eftertänksamhet, empati. Det ligger i vår liksom vision. Och det finns ju också studier som visar att pulsen går ner när man lyssnar på en bok, och att det kan bidra till ett bättre välmående i den här stressiga världen som vi lever i.
Otroligt bra svar, Sofie. Mm, och tack för att du hjälper till att facilitera samtalet för att knyta tillbaka till boken som du öppnade med. för en snabb reaktion på det. Vi köper in 100%. Vi är lite biased mot ljud, vi också då. Mm. Men vi köper in 100% på just den här idén om att vi är evolverade ur berättelser. För det är min beskrivning på det du säger. Vi är ju optimerade för att lyssna på berättelser från andra. Och där finns det ju en roll att ta, en arena att spela på som ni är inne på. Och den andra grejen som du säger där då knyter tillbaka till att vi lever ju i en artificiell miljö som ger oss väldigt många budskap varje dag. Och ju mer det vi tror då, själva Andreas och jag, att ju mer de budskapen formas i huvudet, drivet av berättelsen, ju bättre. För det är liksom närmare savannen eller den här idén om människans ursprung då, vad vi evolverade ur. Det tog jag in där. Så nu la jag på filosofin. Mm. Nu när du hade varit så krass eller konkret. Inte krass, konkret.
Ja, men vad härligt. Mm. Ja. Tack för det.
En sista fråga då som vi också ställer. Det är, kommer vi referera till den här tiden, tror du, som före någonting? Och i så fall före vad då?
Ja, nej men... Jag, om jag liksom återigen ska utgå från det jag faktiskt kan eller det jag faktiskt jobbar med, så tror jag väl att vi har en ganska lång väg kvar att gå när det gäller liksom den personifierade användarupplevelsen. Mm. Idag när man går in i en app, även om både Storytel och Netflix och Spotify och så vidare kurerar listor och liksom man känner att det är anpassat utifrån vad man själv vill lyssna på och sådär, så har vi ändå inte kommit så långt i den liksom personifierade användarupplevelsen. Och det finns ju mycket där kring, jag tror att ljudböcker är några av de dyraste eller mest kostsamma delarna i att producera en ljudbok, är dels översättning. Så att jag tror att om man genom maskininlärning eller andra systemstöd kan förbättra den processen, effektivisera och göra den billigare, så kan man också översätta mer verk och på så sätt kunna liksom välja bland mer litteratur som kanske inte är tillgängligt idag. Jag tror en annan del är inläsaren, som också är en av de dyrare delarna i att producera en bok. Och även om jag inte tror att syntetiska röster kommer som ersätta inläsaren, för jag tror att inläsaren spelar en väldigt viktig roll, så tror jag att det kan komplettera på ett bra sätt. Och då kanske du kan välja om du vill lyssna på Läckbergs senaste bok med Stefan Sauk eller med Läckberg själv eller med någon annan inläsare, så kommer du kunna välja mer fritt. Det skulle kunna vara en utveckling som skulle kunna ske, som inte är så, ligger så långt bort.
Lyssna med en liksom bortgångne mormors röst, kanske.
Mm. Ja, till exempel. Why not? Ja, men, eller din... Ja.
Ja. Gud vad spännande, Sofie. Det här är ju otroligt... det ska bli otroligt intressant att följa er resa eller lyssna på er resa. Så vi tackar dig stort för att du tog dig tid, och jättetack till ni som också har lyssnat på det här avsnittet.
Tack snälla för att jag fick komma hit.
Tack! Tack för att ni har lyssnat på Sofie och på oss. Tycker du att någon i din klick borde lyssna på Sofie, så dela gärna samtalet. Gillar man det här, gillar man kanske också annat, tänker vi. Och vi föreslår att du lyssnar in på samtalet vi hade med Katarina Berg, som är global HR-chef på Spotify, där hon bland annat berättar om hur Spotify bibehållit sin hypertillväxt. Det här avsnittet, det finns redan i din feed eller på vår webbplats kilanderobjork.se. Och avsnittet heter 10.08, Katarina Berg, den distribuerade meningsfulla arbetsplatsen. Gillar du CFO-perspektivet? Det gör vi, och vi tror att det här är en av de mest underskattade rollerna för att vi ska skapa en hållbar tillväxt, såväl ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Vi träffade Robert Carlén, som är CFO på Hestens, och det här avsnittet finns också redan i din feed och heter 10.05, Robert Carlén, framtiden för sömnen och Hestens sängar. Gillar du våra samtal om framtiden, så prenumerera gärna på oss via kanske Apple, Spotify eller Google Podcasts. Det kostar ingenting mer än din tid. Men vi vet hur värdefull den är för dig, så vi lovar att leverera värde för sekunderna. Så igen, stort tack för att du har lyssnat. Hej då!